Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Du lyssnar på Radio åt alla, rekreation. Den här gången via cyberweb, första gången någonsin.
Ja, det är det va?
Ja, jag heter Kalle, jag sitter här med Martin.
Hej, hej.
Jag sitter i Malmö, du sitter i...
Bologna. Det är kul, för igår spelade in podd med Erna, min andra podd jag var med, som heter Horizontes. Och då satt vi i Milano, så jag känner mig som en riktig pan-europé. Ja.
Den mest kosmopolitiska liksom trion av poddar.
Ja, jag hade ju i Bologna av diverse olika anledningar, men mest på grund av att eller jag är föräldraledig i Bologna helt enkelt.
Mm. Nice.
Och antar att alla som lyssnar på den här podden har varit i Bologna.
Jag gissar att många har varit i Bologna, men jag gissar att väldigt, väldigt många vill ha varit i Bologna. Utan att ha varit.
Bologna ligger ju i norra Italien.
Reggio Emilia är det väl?
Ja, jag tror inte det heter. Emilio Reggio eller något sådär heter det.
Ja, det är inte det här Emilia Romagna.
Jo, det är det. Som är en sån väldigt röd region i norra Italien. Och det är också i Bologna som den autonoma rörelsen på 70-talet hade liksom ett stronghold. Det är också här som jag pratat om några gånger, Bifo bor.
Franco Bifo Beraldi.
Exakt. Han bor tydligen också just nu i en lägenhet precis vid en kyrka.
Okej.
Och väldigt negativ enligt kamraterna dyker upp på böten på de sociala centrerna.
Negativ till vad?
Till allt.
Ja, okej. Det är den stämningen.
Det är den stämningen. Och på 70-talet i Bologna så fanns det en väldigt stor och stark studentrörelse och arbetarrörelse som liksom merchade under några år. Och med arbetarrörelse här så är det väl framförallt då en rörelse av unga mot arbete. Så en väldigt experimentell stad. Och när jag kom hit så har jag också läst en bok som handlar om det, som heter A Thousand Little Machines, som är skriven av Franco Bifo Berardi, som handlar om en tidning han gjorde tillsammans med några kompisar som heter Alterverso. Och den var en av många fanzines då, därav titeln Thousand Little Machines. För de här fanzinesen försökte liksom skapa ett nytt bildspråk och en ny design och sådär. Mm. Och de berodde ju delvis då på liksom tidens tempo, det vill säga att det var väldigt många aktiva, men också på att det kom nya automatiserade trycktekniker helt enkelt, så att man kunde själv printa.
Ja, man kunde själv layouta också.
Exakt, och det var det som hände då. Så det uppkom massa sådana här fanzines, Alterverso är väl en av de kändaste. Och den var liksom parallell med den radiostation jag håller på med också, som heter Radio Alice, som var en radiostation där man liksom lekte med hela konceptet kring att göra radio. Det som var att vem som helst fick göra program och vem som helst kunde ringa in och berätta vad som helst. Så det var en sån riktigt så anarkistisk liksom radio.
Ja, du säger anarkistiskt, men det är kul. Jag har ju läst den här Hegemonins decennieboken nu. Mm. Efter att ha skjutit upp det i 15 år så har jag äntligen gjort det. Det är kul, det finns en lång harang om Skånepartiet i slutet av den boken, som mycket handlar just om, vad heter det, att Skånepartiet var så framgångsrika i Malmö för att man hade en radiostation där olika människor fick ringa in och böla om olika saker. Och så satt man Carl Per Herslow och bara var så, du har helt rätt, du har helt rätt.
Men Bifos poäng är väl att just det här bölandet då, att det inte var det som var det stora med 70-talsrörelsen, utan att det som var det liksom kreativa framåtsyftande som var det häftiga. Och det som var med radiokanalen var väl mycket att man då spelade musiken man tyckte om, pratade om grejer man gillade liksom. Också såklart saker man inte gillade, men att det var som en plattform där vem som helst kunde delta. Och väldigt tidig form av liksom den här typen av piratradio. Och fast forward då till 1977 så liksom kulminerar hela saken. En medlem i Lotta Continua blir mördad här på gatorna, Francesco. Och man stänger ner Radio Alice på grund av att de då, man menar på att de uppmatt till våld mot staten och konspirerat för liksom att förinta italienska staten, och tillsammans med de här fanzinesen också blir förbjudna. Och Bifo flyr till Paris och lär känna Guattari, och det löser man andra.
Ja. Klassisk historia.
Men det är en väldigt rolig bok som vi vill rekommendera alla läsa som tänkte åka till Bologna. För det finns väldigt många passager om liksom Bologna vid tidpunkten, och där skriver de olika gatorna och vad som hände på dem och så. Och det han tar upp, som jag tyckte var en ganska schysst parallell till när man vet så här lyckade politiska exempel i andra städer, var att han menar på att det som hände då på 70-talet, slutet 70-talet var att liksom det nomadiska Bologna skapade en allians med det bofasta Bologna. Så han menar ju då för att i Bologna så hade alltid funnits liksom två traditioner sedan 1500-talet. Det är en gammal universitetsstad då. Så att,
det är väl en av de första universitetsstäderna till och med. Är exakt, det inte den första
typ universitetet? De är väldigt stolta över att typ de gravarna som finns här inte över några gamla kungar och generaler, utan det är över några fyra professorer.
Filosof.
Exakt. Men det hans poäng var då att mycket av det, på grund av att det varit universitet i stad och liksom varit beläget över läget, så har det varit en stor genomströmning av människor, men också många människor som har liksom tänkt annorlunda. Samtidigt så har också regionen liksom och Bologna varit en av platserna där fascismen uppkom. Så det finns också en reaktionär linje bland den bofasta befolkningen, menar han då. Och att det är väldigt svårt liksom för de här mer nomadiska tendenserna att komma in i Bologna. Men det som hände i slutet av 70-talet var liksom att de här två vågorna, eller de här två liksom energiflödena, nomaderna i form av studenterna då, och liksom de prekära, blev kompisar med de bofasta och infödda Bologna-borna. Mm. Så de nomaderna förde med sig liksom nya influenser och nya sätt att tänka.
Men så tipset är att man ska läsa den här boken om man ska åka till Bologna. Men man kan ju också se filmen Working Slowly, Radio Alice-filmen.
Ja, exakt. Det kan man också göra.
Vi kan länka den. Det är öppen licens på den. Vi kan länka den i beskrivningen.
Nice.
Det ligger på The Internet Archive.
Man behöver inte längre höra av sig till Mattias och be honom skicka en USB-kopia.
Nej, exakt. Den finns fri och tillgänglig i 480p eller någonting.
Ja, men kan verkligen kunna åka till Bologna. Men också inte, för den stora förändringen som skett här var att 2017 någonting sånt där, så bestämde man att man bara, vi har ingenting turistiskt jämfört med Venedig och Florens och Verona. Verona har ju Romeo och Julia, Florens är liksom en medeltida vacker stad och Venedig är enda staden i världen som ser ut som den gör. Så det man kom på då var att Bologna skulle bli en mathuvudstad. Italiens mathuvudstad. Och det har funkat rätt bra. Så det, i de senaste åren har enligt folk här då, liksom priserna och framförallt bostadsmarknaden blivit mycket svårare för de som bor här. För att det har blivit så mycket lägenheter som hyrs ut via Airbnb. Så att det är väldigt svårt för människor som bor här att få tag på bostäder. Allting liksom hyrs ut till folk som har mer pengar korta tider då, som är turister. Så den stora frågan just nu för många här verkar vara det de kallar turistifikation eller turistification. Du hade ju varit i Venedig också, sa du, i somras. Jag var där nu då, för några veckor sedan. Det är ganska nära här. Det tar typ 2 timmar med tåg. Där är liksom det ultimata turistification. För det har ju all ursprungsbefolkning typ flyttat från staden. Liksom.
Venedig är ju ball för att det är ju... Du har, när jag har förklarat liksom hur det kan komma sig att man liksom inte kommer kunna vara där om bara några år. Känns. När det är där så känns det som att man är den sista kullen som får vara där. Liksom. Men det är liksom å ena sidan klimatförändringar som gör så att havet går uppåt liksom. Men sen är det framförallt att hela jävla stan sjunker. Alltså att det överallt är liksom byggarbetare som på olika sätt försöker lappa ihop det faktum att hela jävla stan håller på att sjunka liksom.
Alltså det var en jävligt, jag har aldrig varit där innan, men det var en jävligt cool stad att se. Det var väldigt häftigt liksom. Det är ju något världsunikt, men det var också hela tiden här att man kände lite att man var ond när man var där. Man var lite ond till det här.
Exakt. Som att man går med sina fötter på den här sjunken. Men det är ju att hela stan är väl byggd på...
Alltså, pålar.
Ja, exakt.
Pålar och öar.
Alltså det är väl också inte riktigt gjort för att ha hållit så länge som det har hållit överhuvudtaget.
Nej.
Sen att man därtill har lagt till några miljoner turister varje år.
Och miljöförändringarna, tänker jag, globala.
Ja, exakt. Gör ju att det går lite snabbare liksom.
Ja.
Där finns det ju en rörelse mot, liksom, som framförallt har hållit på med de här kryssningarna. Kryssningsfartyg.
Ja, precis. De försöker också lägga in andra. Vi såg ett skitstort också där, så inne i varvet. Liksom. De är ju krossa hela stan. Och
ja, exakt. Det är också så maxat att man därifrån också ser Porto Marghera, som är den här oljehamnen. Liksom.
Ja, och att det är så sjukt, för när man åker in med tåget så är det liksom, så ser man bara så stridström i bilar och tåg. Mm. Och flygplatsen liksom är också, så man ser liksom alla flyg.
Ja, exakt. Det är bara så maximalt så.
Inflöde.
Ja, det här kommer inte kunna existera.
Nej, men jag kan verkligen dock, om man har liksom vägarna förbi så borde man verkligen åka dit, för det är väldigt, något väldigt unikt liksom.
Ja, ja. Gud ja. Man kanske inte ska sova över bara.
Och sen politiskt då, om vi liksom spolar fram klockan från 70-talet till idag, så verkar det som att Italien är liksom lite samma interregnum eller som Sveriges vänster har. Alltså att det inte går så bra. De har ju en liksom liknande regeringskoalition, bara det att deras SD bestämmer liksom.
Jag skulle säga att det går helt klart sämre för italienarna än för oss. Alltså.
Ja, jag vet inte.
Det skulle jag ändå påstå.
Och nu förra veckan så instiftades ganska, eller förra veckan instiftades ganska tung lagstiftning mot dels att blockera vägar kunde man få typ 2 års fängelse, alltså blockera en bilväg. Man skulle kunna få 6 års fängelse för att ockupera ett hus. Mm. Och sådär. Så, och eftersom att ockupera hus är typ den enda praktiken man har som italiensk vänster, så är det väldigt svårt nu att ställa om då till det här nya.
Men den lagstiftningen, jag tänker att det hänger lite ihop med grejer som har hänt i olika kommuner i Spanien. Mm. Är ju att den lagstiftningen, i Spanien kommer ju den mycket ur så extrem fattigdom och så fattiga, fattiga migranter som börjar ockupera hus. Snarare än att det är två på vänstern. Liksom. Men jag kan tänka mig att i Italien så är det lite mer...
Det är en kombination av båda, tror jag, framförallt. Men just det här med vägblockaderna är ju ett direkt angrepp mot miljörörelsen här i Italien.
Ja.
Och det är ju att liksom Meloni nu har börjat få igenom, precis som i Sverige, så utredningarna helt enkelt klara. Så nu kommer liksom alla lagförslag. De skulle också vilja förbjuda egentligen CBS-oljor, typ.
CBD?
Ja, precis. Men, som hade utredning, okay. Men då sa de som utredde bara, varför ska ni förbjuda det här? Det är, typ,
det är bara kul.
Precis, det är bara skönt. Nej, men så, det stoppar man. Och sen... En annan rolig grej som hon håller på med då, det är att hon anspelar mycket, hennes parti heter ju Italiens bröder, och hon vill bli kallad L-presidenten. Inte den kvinnliga formen av premiärminister. Så att vänsterjournalister här i Italien har börjat felköna henne. Utifrån då att de säger, ja men du är L-president. Så att det är en politisk grej då, att inte säga L-president.
Italien.
Som händer nu. Men det är väl liksom min situation. Utöver det så hänger jag bara med en 3-åring om dagarna. Så jag
det är ju väldigt spännande att föreställa sig hur det är att vara småbarnsförälder i Italien. Det känns spontant som att det inte är helt lätt. Alltså, varken för dig eller liksom för en infödd italienare.
Det är nog lättare i Sverige, skulle jag säga.
Att vara förälder.
Nej, jo, det är väl bara rätt så kastigt. Till exempel att man har en lön som är okej, ett arbetskontrakt, föräldraledighet och så vidare. Det är några materiella omständigheter som medför att det är lättare.
Att man slipper bo under mark som du gör.
Ja, exakt. Sen del 2 är då att eftersom de här materiella omständigheterna och andra anledningar gör att folk inte föder barn här, så är det ju ganska få barn. Så stadsbilden är inte heller jättemycket, det är inte jättemycket grejer för barn.
Nej, det är så himla svårt att föreställa sig. För någon som är så extremt mycket fostrad av det svenska samhället, liksom. Född och uppvuxen här. Så är det väldigt svårt att föreställa sig hur det är med en stad utan barn. Liksom. Eftersom att barn har varit en ganska viktig del i hur städer formas i den här landet. Liksom.
Det finns ju barn, men de är kanske inte lika många. Men framförallt så märker man väl det att typ... Ja, nu är jag också en medeltida stadskärna där. Mm. Inte så mycket har hänt sedan medeltiden. Så det är svårt att få plats med lekplats och sånt. Men det är att man märker att det kanske inte satsas så mycket på sånt. Och på samma sätt som i Malmö då, som kanske är något extremfall åt andra hållet. Men i Milano fanns det en funktionsnedsatsanpassad lekplats faktiskt.
Jaha, oj. Det trodde man inte.
Men det är en sån jävla överklassstad, vet du. De är om allt, men också väldigt trevligt. Kan också rekommendera att åka till Milano faktiskt.
Ja.
I Italien, Stockholm.
Ja, då står jag med också. Det är helt okej att vara i.
Det är helt
okej.
Man kan vara där i kortis.
Ska vi gå vidare och prata om det vi ska prata om? Non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza senza fare. Vi ska prata om fotboll. Vi ska inte prata om så hur går dina bets och sådana saker. Så vi ska prata om fotboll som liksom social miljö och, vad ska man säga, hur det fungerar som liksom subkultur, men också liksom som allmängods. Liksom. Det jag tycker är roligast med fotboll, och om jag skulle förklara varför jag tycker fotboll är spännande, liksom politiskt, det är ju just det här att det är å ena sidan en extremt subkulturell företeelse. Folk beter sig på ett sätt som man inte gör någon annanstans. Liksom. Det är sina egen, liksom, sitt eget universum, liksom. 90 minuter i veckan. Så det är å ena sidan det är extremt subkulturella och märkliga. Liksom. Men sen är det också liksom den största mainstream-kulturen som finns. Liksom. Alltså det är svårt att sätta fingret på vad som skulle kunna vara mer mainstream-kultur än fotboll. Typ musik. Alltså så det är jävligt subkulturellt och så. Du är lite konstig om du så har en musiksmak. Däremot att gilla fotboll. Det är liksom så fundamentalt. mentalt på något sätt. Det är som om liksom TV4 hade haft en diehard subkultur kring sig som liksom jobbade utifrån en helt egen hederskodex. Liksom. Det är liksom den närmsta jämförelsen. Liksom. Och eftersom att man gillar just den typen av konstiga slitningar mellan liksom något allmängiltigt men också någonting som är lite udda, så i fotboll liksom någon typ av perfekt exempel att grotta ner sig i.
Absolut, det är väl också ett väldigt bra exempel på många av de liksom, tendenserna vi har pratat om i podden kring inhägnande och sådär, som vi kanske kommer in på senare då. Men det är ett bra exempel på ett samhällsfenomen där det finns många olika processer som pågår inom och emot sig självt liksom, och ekonomiska processer som pågår också. Mm. Eller fotboll också har blivit väldigt tydligt, eller alltid varit kanske sen det blev en publiksport i Sverige, influerat från andra länder, och det går ju också väldigt mycket hur liksom kulturens uttryckssätt ser ut är väldigt beroende på hur den ser ut i resten av världen. Ja. Som att i början av 2000-talet eller på 90-talet så var det väldigt så inspirerat av vad fotbollskulturen och den subkulturen väldigt inspirerad av England. Det var mycket så här, det som kallas casual-kläder, alltså Staten Island-tröjor och rutiga tantkepsar från Burberry och så. Liksom stödet till fotbollslagen skulle också te sig på det sättet, det vill säga att det skulle vara mer spontana ramsor och så. Men det sen började en del av de svenska klubbarna på slutet av 90-talet och mer inspirerade av sydeuropeisk ultraskultur eller supportkultur. Och då framförallt ifrån det land där jag sitter, i Italien. Och där det är mycket mer så organiserad sång, organiserad stöd på olika sätt. Och då blir ju liksom hela den här pyrotekniska delen viktigare, för det blir liksom en del av det orkestrerade stödet till fotbollslaget då. Som man stödjer.
Men jag tänker att man egentligen borde nästan börja ännu tidigare liksom, om man ska prata om svensk fotboll. Och det märker man ju fortfarande, men det fanns ju liksom en väldigt tydlig koppling mellan liksom sporten och laget och liksom klacken. Och att den liksom kopplingen däremellan var liksom i det här föreningsformen liksom. Mm. Och det har ju vi pratat om innan, just det här med liksom hur människor blev politiska sociala subjekt i samhället liksom. Var genom engagemang i sitt lokalsamhälle på något sätt liksom. Och det är väl, i Sverige så blir väl fotbollen först professionaliserad typ på 70-talet liksom.
Ja, precis. Eller början av 80-talet nästan.
Ja. Så innan dess så finns ju verkligen så direkta liksom, en extrem närhet mellan liksom laget och klacken. Och liksom föreningen där alla klackens deltagare också är engagerade. Liksom.
Alltså. Också att Sveriges städer är relativt små ändå. Så många, eller om man bortser från Stockholm egentligen, så har ju de Malmö och Göteborg till exempel haft varsitt dominerande lag, även om Göteborg har haft ett annat lag då, som heter Gais. Men och det innebär ju att det har funnits också en väldigt tydlig liksom, att både spelare och supportrar och sånt har liksom kommit från staden. Sådär. Och att det har varit stadens söner. Så det har varit väldigt förankrat i lokalsamhället. Mm. Fotboll i organiserad form har liksom pågått hur länge som helst. Men på 1800-talet så hade man en deal där man skapade förbund där alla klubbarna i England skulle dela på de pengarna som fanns. Så man delade, alltså att fanns det 90 lag så delade alla de 90 lagen då på de pengarna som kom in. Under 80-talet skedde någonting i England. Det var ju liksom den nyliberala kontrrevolutionen mot det engelska välfärdssamhället. Så då luckrade man upp regleringen av marknaderna. Så att det var enklare att helt enkelt hålla på med finansiellt kapital, slippa betala skatt. Och, det var enklare. Och i samband med det här så skedde det också en hel del andra grejer inom fotbollen. Och det var ju dels då att man hade det här samhällsutmaningen som var att de engelska klubbarna hade väldigt våldsamma följen. Det är ju där det som huliganismen egentligen på något sätt liksom blir en stor grej i världen, även om det har förekommit liksom fotboll liksom, eller slagsmål med fotboll hur länge som helst. Fotboll var ju för mig på medeltiden typ ett mer eller mindre alla slagsmål på byar och en boll i mitten. Det här samhällsproblemet då ville liksom Margaret Thatcher ta tag i. Det skedde också ett antal större publikkatastrofer. Vi har ju Hillsborough som var i England där polisen i början sa att det berodde på supportrarna, men det kom fram rätt senare att det berodde på hur kass liksom klubbarna var på att hantera och polisen hantera publiken helt enkelt, så att man kunde inte hantera, så folk klämdes ihjäl och det rasade grejer och sånt. Och sen har vi Hazel också, och där var det slagsmål helt enkelt mellan Juventus och Liverpool. Det dog ett antal människor. Så de här tre sakerna tillsammans då gjorde att det fanns ett liksom samhällspolitiskt tryck att fotbollen skulle förändras. Och då det man tänkte då, det var att om man kommersialiserade det här, till exempel ta bort möjligheten till ståplats för att minska antal personer på plats, minska böset, höja priserna för att folk ska komma in, så kommer man också minska då antal tulliganer. Och det som skedde var att man på något sätt, vad ska man säga, nästan privatiserade fotbollen genom att starta en ny liga i England under början av 90-talet. Och det var då Premier League. Och det var helt enkelt att de 22 bästa lagen gick samman och sa, det är bara vi som får dela på alla pengar som kom in i den ligan. De har 90 andra, skiter vi. De fick också möjlighet genom de här nya avregleringarna att göra egna avtal med tv-kanaler. Och då kommer jag inte ihåg tv-kanalernas namn, men en av de här tv-kanalerna liksom pumpade in pengar. Och sponsorintäkterna då kunde man dela på i, som gick till den här tv-kanalen, kunde man dela på i ligan. Vilket innebär att det helt plötsligt blev otroligt mycket mer pengar i ligorna.
Och just den liksom konflikten mellan liksom live-publik och tv-publik, tänker jag, är liksom egentligen den som är den stora schismen liksom, som går genom hela, liksom, hela diskussionen om vad fotboll ska vara. Liksom.
Exakt, och det som har hänt då sen 92-93, det är ju dels att liksom omsättningen på Premier League har ju bara, alltså det är så här, det har gått från några miljoner till flera miljarder liksom.
Ja.
Men det har ju skett massa andra saker som förändrat liksom fotbollens själ på något sätt i England. Och det är att den här då superligan som uppkom medför att man har ju stängt också möjligheten för andra lag att komma in. För eftersom fotbollen då har blivit så beroende av de här intäkterna, så innebär det också att man behöver enorma pengar för att kunna delta. Så om vi bortser från Premier League liksom, så går ju massa andra lag i konkurs helt enkelt. De har liksom inte råd, för de har inte möjlighet att satsa. Om de inte kan satsa så mycket så kommer de inte öka sportsligt och kommer inte delta i Premier League. Och om de inte deltar i Premier League så kommer de inte få lika mycket pengar. Och så det Premier League har inneburit i praktiken att man gjort om fotbollen till att handla, eller till att bli mer och mer pengafokuserat. Och det har också inneburit att det har släppts in massa andra aktörer som kunde köpa. Vi hade ju samma med Ukraina-kriget, till exempel Chelsea som typiskt exempel, där en rysk oligark hade innan Ukraina-kriget. Och Saudiarabien, såna, alltså att olika sådana liksom miljardärer köper upp det, har liksom sin lekstuga men också investering. Och sen säljer det vidare och liksom tjänar pengar på det.
Ja, och det, numera finns det ju så kartellbildningar också. Så enskilda killar som äger flera liksom fotbollslag, där man också har så upplägg där man köper och säljer spel in i ett lag och sen vidare in i, alltså, och så har man liksom en så helt konstlad intern marknad mellan sina kartelllag liksom. Det är också mycket, mycket märkligt.
Och det här hände ju då innan i Spanien, där man släppte fritt det också tidigare än i England, men de har inte lyckats, det har inte blivit samma, det blev inte samma omsättning för samma, lika många lag i Spanien helt enkelt som i England.
Mm.
Intresset var i stort sett större för engelsk fotboll helt enkelt. Och det här innebär också att man har höjt biljettpriset något enormt i England, så att man har ju inte råd längre att gå på fotboll, sitt favoritlag liksom, utan att, eller man har knappt råd, man får verkligen kämpa för att kunna gå. Och om man drar en parallell till Sverige då, varför inte det här har skett i Sverige, det beror ju på att man, Svenska fotbollsförbundet har ju länge försökt, eller ledningen där har i perioder i alla fall försökt få bort det som kallas 51%-regeln, och det är att det är bara klubbar som inte går med vinst som kan spela i svenska ligasystemet. Och då löser man det ofta genom att göra om A-laget till ett AB, och så styrs det av styrelsen. Men styrelsen är fortfarande vald av föreningens medlemmar. Så att den svenska allsvenskan och de andra ligorna i EU har en helt annan liksom, vad ska man säga?
Den är ganska fredad.
Förankring i fansen och skyddad av fansen. Liksom.
När vi har pratat om det här så är det just det här med så, hur långt kan man gå? Hur långt kan man inhägna det här? Liksom? Mm. Och det är ju någonting vi pratar om kring alla typer av liksom, kulturer.
Mm.
Men också generellt. Liksom, hur långt kan man gå i att inhägna innan det liksom, slutar vara kul? Liksom? Alltså, så, jag tänker att det är en spännande fråga i just fotboll. Mm. Just eftersom att där har man den här konflikten mellan tv-publik och liksom, live-publik. Liksom. För att där blir liksom, på något sätt blir det nästan en så... Du kan egentligen gå hur långt som helst. Liksom. Du kan i stort sett göra så att det är inför tomma läktare. Liksom, utan att spela så stor roll egentligen. Liksom. Och det är just av det som man fattar liksom, alla de här konstiga förändringarna som händer i Sverige. Så, tillsammans med polisen. Där SVFF vill så... Man ska inte få ha flaggor större än en gång i en meter. Eller något sånt. Alltså, så helt obegripligt. Liksom.
Inga väskor.
Ja, och det handlar ju helt och hållet om att man vill inte ha en enda paus liksom, där någon gör någonting fuffens, inget fuffens får för sig gå, för då blir det en en paus på 5 sekunder mm. och då tappar vi tittare liksom, för att mm. det funkar exakt som Paradise Hotel liksom. det är inte, det är inget, det är liksom det som är fienden liksom.
Mm. När Blåvitts ordförande sa ju det på 70-talet när han fick frågan, men nu när Blåvitt går så bra så får ju teatern inga besökare, ingen går på bio, alla går på Blåvitt, och sa han, men det här är ju världens största teaterform. Ja. Det är världens största kulturyttring liksom.
Ja, ja, men det är sant. Men jag läste ju också ett kul citat från Hegemonins decennier om direkt efter professionaliseringen av MFF, de nästkommande 20 åren så sjunker liksom besöksstatistiken så extremt mycket. Mm. Också för att liksom förankringen i folkrörelsen försvinner liksom. Och då skriver de ett roligt citat om att så fotboll utan den sociala liksom, den sociala miljön mm. kan man lika gärna se på TV liksom. Det är liksom en bättre, det är bättre sätt att konsumera det på, ja. På TV om det ändå inte är det sociala man är ute efter.
Liksom. Nej, det som räddar allsvenskan är väl att det fortfarande är ganska medioker fotboll. Alltså kvaliteten på fotbollen, det är alltid kul när man har liksom kollat allsvenskan och så här, det har kanske varit ett sånt världsmästerskap precis innan VM eller någonting. Eller så kollar man europeisk Champions League-fotboll. Alltså det är så mycket sämre. Så det är svårt då liksom att det skulle bli så kommersialiserat ja. Som det är i resten av Europa. Men samtidigt så pågår ju den växel, eller den pendelrörelsen hela tiden. Och man försöker ju, som du säger, hitta små sätt att antingen gå runt 5%-regeln eller liksom kommersialisera fotbollen mer. Det, så fort det händer någonting innan fotbollen så sker ju samma diskussioner här också. Ska man ta bort ståplatspubliken, höja mm. biljettpriserna och sådär. Det intressanta med biljettpriserna är ju också att det är en ganska liten del av intäkterna. Alltså det är väldigt svårt för biljettpriserna eftersom arenorna inte är så gigantiska mm. att konkurrera med andra typer av avtal, sponsoravtal, tv-deals och sådär. Mm. Så i England och men också i Sverige. Så att det innebär ju att man höjer biljettpriserna handlar ju inte så mycket om vinster till klubben utan mer snarare om att liksom låsa ut en viss ja, publik.
Det är bara kontroll och det är bara liksom mm. disciplin i den här konflikten. Liksom.
Mm. Ja, alltså, det är klart, det är viss alltså, pengarfråga såklart också, men det handlar väldigt mycket om att liksom prisreglera som en styrningsmekanism, om man skulle använda fokulianska termer.
Ja. Men en annan rolig konsekvens av den där grejen, av liksom hur folk utelåses. Om vi ändå är inne och pratar om engelsk fotboll, liksom, the English Defence League är ju en rolig alltså det är en nazigrupp som inte finns längre väl. De är väl nedlagda.
Ja, nej, de bytte väl namn till Fotbollsfans for Democracy och så kom det fram att han ledaren hade bara blåst alla merchandise, tagit alla pengar, dragit och sådär.
Vem hade kunnat tala?
Nu är det bara den här griften Tommy Robinson som blev på det. Men det är absolut, det är ju väldigt roligt ideellt då, som kom i, när var det, 2010 kanske? Ja. 2012,
och det handlar bara om så, lite för många killar blev utelåsta från match liksom.
Ja, de hade inte råd att gå på fotboll.
Ja, exakt.
Eller, och också att repressionen mot att fotbollsbråk blev så, man kunde få väldigt hårda straff helt enkelt. Så att det fanns ju flera tusentals ganska unga män som var liksom mottagliga för att gå med på konceptet, åka till olika brittiska städer, vara mot muslimer och vara superfull.
Ja.
Alltså det var mer, alltså det var ju väldigt, IDL-demonstrationer var ju väldigt kannibalistiska.
Ja, en politisk praktik som väldigt mycket liknade det de ändå gjorde.
Exakt, det var ju väldigt kannibalistiskt. Det var ju mer som att de demonstrationerna var som ett supportetåg genom liksom, man invaderade en liten stad, kanske helst med en muslimsk ganska stor minoritet, och sen skulle man liksom vara så packad och hög, och så gick man genom stan och skrek liksom i IDL. Och så intervjuades man av media liksom och sa bara helt så här befängda saker.
Ja.
Och sen var det mycket det här, för det är väl också det som är en stor grej inom fotbollskulturen, just att den ska vara så inkluderande som möjligt, men samtidigt som att den också avspeglar samhället, så innehåller den ju alltid massa politiska motsättningar. För det är ju klart att även en så stor kulturell yttring rymmer alla de här människorna. Så IDL drabbas lite också att de blir inte vara nazister heller. För då blir man, ja men...
Det är ju också töntigt liksom.
Ja, men de är också med sina mörkare killar från firmorna liksom. Så det var väldigt mycket så att man skulle ställa upp väldigt mycket videos där de stod bredvid en svart kille liksom. Vi är inte nazister, vi är bara mot islam. Så det var liksom som att de försökte apolitisera också sin egen praktik. Sen, ja, det är väl också det som är ständigt en utmaning för England och kanske vänster i England, det är ju att den här rörelsen, det var ju den vi såg nu för inte så länge sedan när den kom ut och genomförde massa typ pogromer. Det var ju också de här fotbollskillarna liksom som dök upp. Och det har alltid funnits liksom små så här vänsteruttryck. Det finns ju någonting som heter football lads and lassies against fascist som är något litet gäng liksom.
Kämpa på gänget.
Ja, exakt. Men det är som fotbollskulturen också alltid innehållt de här liksom misogyna dragen. Att man liksom, eftersom det är fotboll så är det ju alltid typ starka män. Alltså det finns ju någonting också inneboende i kulturen som är liksom fascistiskt. Eller inte fascistiskt.
Åtminstone men som lätt att trilla dit liksom.
Ja, det är lätt att trilla dit, ja. Och med det sagt så finns det såklart jättemånga liksom personer som absolut inte är fascister som går fotboll. Men det finns ju liksom sådana element som kan accelerera och liksom bli något annat.
Den traditionen av liksom starka män och machoideal, det är ju också vår tradition. Ska man... alltså det är inte som att den är exklusiv för fascism.
Nej, precis. Men det här med liksom våld, ja. Våldmän och liksom så här stolthet.
Heder. Stolthet. Mycket heder på spel.
Ja, heder och så. Det tänker jag ändå är på något sätt liksom fascismens, det som är liksom homoerotiskt också.
Ja, homosocialt om inget annat.
Homosocialt, ja.
Folk pratar om fotboll i relation till collective joy, liksom. Så kollektiv glädje. Och kollektiv glädje, om man ska snabbt definiera det, är väl glädjen du upplever när du är bland andra människor och känner att du växer. Dina möjligheter att agera växer och blir större än de hade kunnat vara om du var själv. Liksom. Och i relation till fotboll så är det väl mycket så. Du är tillsammans med skitmånga människor och ni skriker samma sak. Och på något sätt så liksom, känns det som att ni påverkar de här 11 killarna som står på plan och får dem att spela bättre. Liksom. Det är liksom en fantastisk liksom, version av kollektiv glädje och liksom, de potentialer man tänker att man får i det.
Är det väl det som också visar i det exemplet på något sätt också att att det är en av få arenor där liksom människor från massa olika, nu är ju kanske ideellt ett exempel, men det är massa människor från massa olika bakgrunder och eller situationer. Alltså man kan vara arbetslös, man kan ha ett jobb, man kan ha ett bra jobb, man kan ha ett dåligt jobb, man kan vara förälder, man kan vara 14 år. Alltså så. Det är en av få sådana arenor som finns kvar där alla de här människorna träffas. Man kan bo i en förort, man kan bo inne i stan. Och att liksom den här gemenskapen som uppstår genom den här kollektiva glädjen och kollektiva sorgen kanske också.
Jag
i mitt fall är det ofta så med Blåvitt i alla fall. Men,
det är en Novara journalist, som jag glömt vad den heter, som skrev, eller pratade en gång om det här med att så, jag gick på fotboll för att det var det enda stället där killar fick gråta. Och nu är jag fast.
Men sen är väl frågan då om det liksom, det är klart det skapar en viss empowerment liksom, för man kan vara någon. Alltså man kan bli någon genom att, särskilt nu för tiden när det är väldigt mycket inne med att göra bra tifon och sådär, skapa bra koordinerad stöd till laget. Och så.
Tifon ska dokumenteras och sparas och delas.
Så där, ja, så där kan man ju verkligen bli någon liksom, såklart. Och att det kan, och man kan stå på räcket och man kan liksom, åka på alla bortare.
Man kan aldrig ha tröja på sig.
Nej, exakt. Och då kan man ju verkligen, det blir ju liksom som en empowerment för de som deltar i det. Men frågan är om det har liksom någon radikal potential. Och där tänker jag att det är bra att tänka utifrån det här begreppet med kannibalism eller kannibalen. Alltså att det finns sådana medeltida kannibalen, alltså att det finns ett tillfälle varje år där den fattiga renstenen kunde vara kung. På något sätt.
Exakt.
Och alla regler och gränser suddas ut för en dag. Men sen nästa dag så är allting normalt igen. Och att det var liksom ett sätt att släppa loss normer och regleringar för en dag. Och att det lugnar ner människor. Liksom. Fotbollen kan nog ha mer den inverkan kanske.
Jag tänker att det är det ena spåret. Det ena spåret är, eller så om vi ska leta efter något som är politiskt spännande med fotboll, så är det väl den ena är karnevalen som liksom kan växa utanför sig själv liksom på något sätt. Alltså att den karnevalen som inte bara är liksom utlopp för någonting och sen återgår till något normalt, utan en karneval som liksom bygger vidare på sig själv. Liksom.
Och de här olika pendelrörelserna finns också, alltså det reaktionära och radikala finns också rent alltså som politiska uttryck. Om man så bara tar Argentina som exempel, så under slutet av kuppen där efter Falklands Kristna Malvinaskriget, eller Falklandskriget, då liksom började motståndet mot militärdiktaturen började i klacken. För det var där, det var enda liksom arenan där man kunde sjunga vad fan man ville.
Ja. Och så där kunde man i Marocko liksom... finns det ju jättemånga sådana historier.
Exakt.
Det är ju verkligen karneval. Ja,
det kommer en väldigt bra dokumentär om det snart.
Just det.
Om hela världen. Så det kunde alla se. I Marocko så var det ju med arabiska våren att det var de som var vana med att, och Tunisien att de som var vana att slåss med polisen liksom. Så att och Egypten, inte minst Egypten, ställde sig i fronten helt enkelt för att försvara torgockupationerna. Och i Argentina var det liksom där man kunde protestera mot militärdiktaturen 70-talet, slutet av 70-talet. Men samtidigt då så kan man ju också använda samma liksom gemenskap som en mörk multitud också. Om man ser på typ hur man i Östeuropa nazistiska rörelser ser ut där, så är det ju framförallt att man mobiliserar via fotbollsläktarna. Och också i fallet med Argentina att liksom Barra Bravas, alltså deras huliganer, att de ibland har haft väldigt nära band med olika högermän och används för att attackera typ strejkande arbetare och sådär. Så det finns ju alltid liksom den här pendelrörelsen. Så det är en viktig strid att ta också.
Och så supporterförankring i en stad har ju också väldigt, väldigt mycket använts av olika så populistiska ledare eller så lokala kvasikriminella liksom borgmästare i Sydeuropa som ett alibi liksom.
Ja.
Ska man väl också ha med sig.
Mm. Och här i Italien på 70-talet så var det ju också att klubbarna var uppdelade, så att i Lazio så rekryterade liksom fascistiska miliserna folk och i Atalanta och i alltså Bergamo och i vad heter de? Med slaget här nere. Ja, skitsamma. Där rekryterar man till Röda Brigaderna liksom. Så det finns ju de här liksom arenorna för alltså, det blir som ett vardagsrum just eftersom de här olika politiska processerna, ekonomiska processerna, människorna, alltså all man möts liksom, så det blir som ett vardagsrum där det pågår samma konflikter som i samhället stort.
Mm.
Så att om det är en operation av ett torg så kommer liksom fotbollsklubbarnas supportrar vara tvungna att ta ställning till det på något sätt.
Mm. Det är jättekul att jämföra det med typ hockey.
Mm.
För hockey funkar inte alls så. Så det är ju någonting unikt med fotboll liksom. Och det, jag tror att det handlar just om att det bara är så stort liksom. Alltså att det är den stora kulturformen som alla måste förhålla sig liksom. Blir ju bara samhället liksom.
Om man kollar på statistik typ i Malmö till exempel, så är det ju liksom nästan 70-80% av alla barn som någon gång deltar i en fotbollsträning. Alltså det är liksom det är inte varannat barn.
Nej, exakt.
Utan det är som man räknar till 10-8 av dem kommer någon gång ha deltagit i fotbollsträning liksom. Exakt. Om de är killar i alla fall. Mm. Lite färre tjejer såklart. Men det säger någonting om liksom magnituden och storheten i sporten.
Mm. Exakt. Men så nu har vi pratat om liksom fotbollens politiska potential som liksom den här karnevalen som korsar sina egna gränser liksom. Å ena sidan liksom en karneval i sig själv, vilket också det är väl politiskt vettigt på något plan, men liksom också kanske framförallt den karnevalistiska aspekten som liksom kan bryta sina gränser och bli en kraft i samhället och inte bara i liksom inom familjen liksom, fotbollsfamiljen på något sätt. Men jag tycker att ett annat spår som är ett ganska annorlunda spår i vad som är spännande politiskt med fotboll, det är ju det här med att det liksom i fotbollen finns liksom parallella syner på demokrati, eller parallella liksom demokratikoncept liksom. Det var ena sidan den här extremt strikta liksom föreningsformen som är liksom i grund och botten leninistisk socialdemokratisk liksom. Beslut fattas i led, du har liksom en hierarki och alla har möjlighet att uttrycka sig och alla har möjlighet att lägga sin röst, men det finns ett tydligt uppstrukturerat sätt kring hur det ska gå till och vad heter det, beslut följer liksom en ram och beslut ska fattas enligt vissa typer av majoriteter för att vara giltiga och så vidare. Ja, allt det tycker jag är väldigt, väldigt sympatiskt såklart. Tycker jag att det låter väldigt bra och jag hade inte velat ha en förening som funkade på något annat sätt. Men så det är det ena liksom demokratispåret, men jag tänker att vi alla är, framförallt för vi som inte är från en partivänster, så har det alltid funnits ett liksom parallellt demokratikoncept som vi har liksom rört oss med, och det är någon typ av görandets demokrati liksom. Den lite mer informella demokratin som kanske snarare är när en liten grupp bestämmer någonting och alla runt dem måste förhålla sig på något sätt. och att sättet man förhåller sig på det är liksom en del av den, liksom, den görande demokratins liksom spelregler. Så typ exempelvis, du har jättemycket på läktare, så har du liksom supermånga grupperingar som har informella kontakter med varandra och som och känner varandra och liksom gör upp med varandra om hur saker ska gå till, vilken typ av stämning vill vi ha, vad gör vi inte liksom. Och sen när någon baxar upp ett så asmaxat tifo så hjälper alla till, man får en flagga i handen och så viftar man med den på det sättet att man blir tillsagd liksom av någon tjomme som man inte vet vem det är och som inte har något så officiellt mandat egentligen, för att man vet att så, vi gör det här tillsammans, det kommer bli fett liksom. Och det är egentligen i själva verket en ganska liksom annorlunda typ av liksom demokrati, men jag tänker att det är ändå ganska självklart för folk att vad heter det, det samtidigt är en väldigt demokratisk process liksom. Det är medlande liksom mellan människor och kollektiv liksom. Vilket jag tänker i grund och botten mycket är vad politik är och vad demokrati handlar om liksom. Det jag tycker är spännande med det här är då att du har två typer av demokrati, den här strikta och liksom hårt beslutsfattande, och sen har du den här informella, kanske lite mer liksom loosey-goosey formen av demokrati, och att de samspelar båda i läktarkultur liksom. Jag tycker ju att det är just relationen mellan karnevalen och den här asmossiga föreningsformen. Jag tycker att det är spänningen mellan de två som det är ball liksom. När det är samma människor som är de som står på räcket som därtill också går på ett möte och är
Jag tycker verkligen att styrelsen har gjort sitt uppdrag för året, och jag yrkar bifall på att ge dem ansvarsfrihet. Ja.
Jo, absolut.
Det är där det är den typen av liksom sociala subjektskap som uppstår i dynamiken mellan de två sakerna. Det tycker jag är det balla med fotboll. Liksom.
Men vi har ju spelat in ett tag nu. Kanske ska nöja oss där för idag. Jag måste återgå till mitt italienska liv.
Ja, vad betyder det? Är det mycket pizza pasta?
Pizza pasta varje dag. Mycket, så gå mycket, mycket, mycket öl. Försöka
I små, röka, små glas föreställer jag mig.
Ah, ja, det är så värdigt.
Små
det är så
och
värdigt här.
Liksom lite ljumna, men inte äckligt ljumna.
Men vi ska försöka spela in ett till avsnitt via länk, tänkte vi ju.
Ja, då ska vi prata om Internetstiftelsens nya rapport om svenskarnas internetvanor.
Och en bok som heter After Internet, som handlar om vad kommer hända när internet, som vi vet inte finns längre.
Exakt. Där vill jag bara knyta ihop säcken lite. Jag tänker att vårt intresse för internet är exakt samma sak som vårt intresse för fotboll. Liksom. Det är det här superallmängiltiga men också konstiga. Liksom. Alltså, vi har en teknologi där alla människor i hela världen sitter ihop och när som helst kan kommunicera med varandra. Det är liksom som fotboll. En kulturell referens vi alla besitter. Liksom.
Jag tänker också att internet är våra sociala center. Alltså, typ att sociala center är liksom platser i Italien där kultur och politik görs.
Yeah.
Och det är inte bara det att man går dit och har ett politiskt möte eller det går på ett föredrag, utan det är alla typer av kulturella och sociala uttrycksformer. Alltså, yeah. Att om du håller på med konst så går du dit för att du är inte konstintresserad kanske, eller om du vill gå på en spelning då går du till sociala centret. Om du
går också till det sociala centret om du letar efter en dejt. Alltså, det är verkligen hela det sociala livet. Liksom.
Precis. Och där, Sverige har inget sånt uttryck kanske, att Folkets hus var det en gång i tiden. Men sen dess har vi inte haft det. Men eftersom internet i Sverige, tack vare den socialdemokratiska regeringen på 97 där, man hade en idé om att liksom internet var, men det var viktigt att alla svenskar skulle kunna ta del av internet. Så man har väldigt väl utbyggt infrastruktur för internet. 97 så hade liksom alla offentligt anställda möjlighet att hyra
en PC.
Fördeligt en PC. Ja. För att liksom det var en demokratisk fråga att ta tillgång till det här fenomenet. Så i Sverige har man en väldigt liksom djup förankrad förhållande till internet. Och därför är det också någonting som jag tror gör att vi som är till den här generationen återkommer till liksom internet. För att det är liksom en väldigt viktig liksom arena för politisk och social förändring.